Det är torsdagen den 2 december. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Det var ju så att vi fick en ny regering i veckan. För första gången sedan 2006 har vi en helt och hållet socialdemokratisk regering. 12 ministrar fick nya poster och vi fick 9 helt nya ministrar som inte har suttit i regeringen tidigare. Vad betyder då detta för just nu och betyder för framtiden? Med mig för att tolka detta har jag 2 erfarna spanare från den socialdemokratiska sidan. Marika Lindgren Åsbrink, chefutredare på Socialdemokraterna med en lång rad av uppdrag för partiet bakom dig. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och Daniel Svedin, politisk redaktör på tidningen Arbetet, som tidigare jobbat i statsrådsberedningen också. Välkommen du också.
Tack, tack.
Vi sätter väl igång från början. Jag tänkte fråga dig, Marika. Blev du överraskad av något i den regering som presenterades i veckan? Och i så fall av vad?
Ja, men jag blir alltid överraskad, för jag tycker att det är så här ökänt svårt att gissa vilka som ska bli statsråd. Men det är klart att det är ännu svårare att gissa personer som kommer lite mer utifrån än personer som plockas från riksdagsgruppen och så. Men så att visst, lite, det, ja. Nej, men jag blev överraskad av lite allt möjligt.
Exempelvis?
Jag hade ju aldrig kunnat tippa Jeanette Gustafsdotter till exempel, eftersom hon ändå kommer lite mer utifrån. Men liksom, som sagt, det gäller ju lite grann alla också, för att det är ju också så att det finns ju alltid många bra kandidater. Det finns alltid liksom fler personer som skulle kunna ha de här uppdragen än som faktiskt får dem. Så att, liksom, det är alltid typ omöjligt att säga exakt vilka det blir.
Så är det. Daniel, ni på arbetsredaktion gjorde ju ett tappert försök med att tippa tidigare veckan. Gick tipsen in?
Ja, listan var väl mer eller mindre seriös. Och vi byggde ut regeringen också väldigt mycket eftersom vi inte kunde kompromissa så himla bra. Men den var ändå byggd på en del bakgrundssamtal, ska jag säga. Mm. Och några gick väl in. Alltså, vi har ju med rätt många som är kvar i regeringen. Eller Karl-Petter Thorwaldsson fick vi in, men honom trodde vi ju skulle vara jämställdhetsminister. Och vi trodde väl att Ygeman skulle bli civilminister, det blev han inte, men att han skulle få en lite mer framträdande roll och sådär. Några andra tips som väl var mer eller mindre seriösa, som Daniel Suhonen och Agneta Stark och ja, vad ska man säga, Amineh Kakabaveh som konsultativt statsråd. Där fick vi inte in.
Nej, vi inte in. Det var lite vildare gissningar, kanske just det sistnämnda framförallt kanske.
Absolut.
Ja. Också frågan, en allmän sak, vad ni tänker om det, att det är ju alltid en stor medial grej när man utser en minister. Journalister älskar att stöta och blöta personer, vi tyckare älskar det också. Hur viktigt är det egentligen, de här enskilda ministrarnas personliga, alltså deras personer, för att en regering ska lyckas? Är det kanske överskattat eller är det ändå jätteviktigt? Börja med dig, Marika, vad tänker du där?
Det är klart att det spelar väldigt stor roll vilka personliga egenskaper man har. Jag tycker väl att den viktigaste egenskapen som statsråd är ju förmågan att få någonting gjort. Och det är klart att människor är olika bra på det. Sen så är ju också en regering förstås ett lag och liksom en helhet. Så att det är ju en fördel om personer har lite styrkor på lite olika sätt. Liksom. Men alltså självklart spelar det roll att det är personer som liksom, ja, både kan nå ut, som har liksom förtroende med sig och som framförallt kan få någonting gjort och sådär. Mm. Så att, ja.
Daniel, jag tänker just på det här, det mediala runt en regeringsbildning. Det pratas ju alltid om ministrar, det är någon sån här rituell rundfråga, vilka som har knarkat och så vidare. Mm. Vi vet att man har folk som scoutar ordentligt och man får då bekänna alla synder och sånt. Har det blivit för mycket av det där fokuset på personlig vandel, tänker du? Eller är det fortfarande, är det viktigt och rimligt att man gör det?
Nej, det är väl klart att är man liksom brottsbelastad på något sätt så är det väl inte jättebra när man är i förtroendebranschen till exempel. Så det är väl inte jättekonstigt. Däremot så kan det väl vara lite sådär. Jag kan ju uppfatta att det finns en liten trött. Jag vet inte om jag präglas av att jag ser de reaktionerna som liksom tykonomin alltid kommer med när man liksom avslöjar att en minister har rökt hasch eller tagit en lina kokain och säger, jaså, det här har alla gjort. Alla har väl inte gjort det, men jag uppfattar ändå kanske att det finns en liten tröttma i saker som inte uppfattas som så himla belastande när man gjort en sak för 20 år sedan.
Ja, för den här Marianas spliffen då som obligatoriskt dyker upp, den får väl anses vara politiskt helt ofarlig numera.
Jag vet inte om det någonsin har varit så liksom laddat i Sverige. Det känns ju lite grann som en så här import direkt från USA där det verkar varit en, det liksom var väl en rejält laddad fråga att ställa. Liksom var det Bill Clinton som aldrig inhalerade? Exakt. Men det var ändå en så här viktig distinktion som han tydligen kände att han behövde göra, med vilken typ av trovärdighet är ju kanske mer oklar. Men liksom, nej, men det känns ju mer som direkt importerat därifrån, medan i Sverige har ju liksom det som har varit skandaler som har fått människor på fall, det handlar ju mycket mer om så här privatekonomi och såklart saker som kan möjligen kopplas till ens ideologi, att man då liksom ja, bara anlitar personer utan kollektivavtal och är sosse, så är det liksom jobbigare än om man är moderat och så vidare. Men det är ju sådana grejer som skulle kunna liksom göra ont på svenska politiker, men där är det ju så tydligt att det här har ju verkligen blivit en ritual där det är uppenbart att det måste diskas av så man liksom, och själv ska förekomma också och liksom berätta det här. Det ska ju definitivt inte vara någonting som media själva snokar fram, utan det ska ju vara någonting man proaktivt lyfter fram redan första minuterna på jobbet. Och då kan det liksom vara okej uppenbarligen och faktiskt klara av det mesta. Liksom.
Vi ska lämna det därhän och gå över till att prata lite regeringens politik då. Ordet valrörelseregering hörde jag användas lite i eftersnacket tidigare i veckan. Vad betyder det och ligger det någonting i det? Daniel, vad skulle du säga? Är det här ett sätt att liksom hitta starka kommunikatörer inför en valrörelse snarare än att hitta folk som kan få politik gjord på längre sikt? Eller hur tänker du?
Nej, men jag tycker att det ligger någonting i det. Och jag liksom kan inte riktigt bedöma Lina Axelsson Kihlbom och Jeanette Gustafsdotter, men de tycker jag väl är de ganska uppenbara exemplen på där man tar in två personer som ska agera i frågor som jag uppfattar kommer vara väldigt mycket i den socialdemokratiska valrörelsen. Alltså att man tar in då Jeanette Gustafsdotter från som har erfarenhet från tidningsutgivarna, och jag antar att det kommer vara, alltså mediepolitiken i någon sorts kritik mot Sverigedemokraterna, att hon kommer få driva den frågan. Och även Lina Axelsson Kihlbom då, med sin erfarenhet från problemskolor i Stockholmsområdet, och prata om det och ha liksom den typen av förtroende som kanske en mer grå minister eller oppositionspolitiker inte har. Och sen kan man väl säga då, och det står upp att jag vill också att apropå överraskande att Annika Strandhäll kommer tillbaka och hamnar i miljö- och klimatministerposten. Att det känns väl också som att en person som är en duktig kommunikatör, och när hon säger saker så blir det alltid liv och rörelse. Så det ligger väl mycket i det.
Marika, delar du den analysen att det finns en, man har beaktat så att säga att vi går in i ett valår och att det har spelat roll för vilka som har utsätts?
Ja, och det vore ju konstigt annars med tanke på att det bara är 10 månader kvar, och realistiskt sett så kommer man ju inte hinna göra sådär väldigt mycket, helt bortsett från att det parlamentariska läget är ju inte annorlunda eller lättare nu än vad det var för några månader sedan. Så jag menar, då är det ju rimligt att man liksom fokuserar på ändå att göra det bästa av den här tiden som är kvar, och snart är det en valrörelse. Så visst, det är ju liksom ett antal personer som är... ja, men inte minst ett antal personer som är skickliga på att kommunicera. Daniel har nämnt några, men jag menar, även så här Karl-Petter Thorwaldsson är ju en fantastisk kommunikatör till exempel. Men med det sagt så tror jag så här, jag tror att alla de här personerna också är kapabla att liksom långsiktigt sitta i en regering och ta ett ansvar. Så jag tror inte att det nödvändigtvis står så mycket mot varandra. Att det är ju inte bara så där personer man tar in för att de är glamorösa och liksom bra på ytan.
Just det. Jag tänkte det, ni har ju båda arbetat inom socialdemokratin. Är det här, känner ni de här människorna i regeringen nära? Hur många har, är ni Facebook-kompisar med? Och, ja, jag behöver inte svara på varje enskild minister, men generellt, hur bra koll har ni? Daniel, vad skulle du säga? Om du kollar igenom vänlistan på Facebook, hur många ministrar är det där?
Nej, jag har inte så många vänner.
Du har inte så många vänner generellt.
Nej, precis. Nej, men många av dem, jag har inte deras privata konton, men jag följer ju dem som liksom sidor på Facebook. Några stycken. Inte så fruktansvärt många, men Nej, så att, men de gratulationer jag har gjort har hamnat mer på sidorna kan man väl säga.
Okay. Marika, har du gratulerat privat eller på sidor? Eller gratulerat
Nej,
alls?
Jag har nog inte gratulerat så mycket alls. Det låter ju hemskt, men jag tänker mest att det drunknar i den allmänna. Så. Nej, men jag, precis, jag är väl bekant med flera av de här, inte alls alla. Men jag har till exempel jobbat på LO tillsammans med både Johan Danielsson och Karl-Petter Tovelsson förstås. Mm. Som båda är verkligen utmärkta personer som jag tycker är jätteroligt att de sitter i regering. Ja, så. Mm.
Jag minns ju när Cecilia Stegö-Chilò blev kulturminister och alla då som tillhörde sfären då, Timbrosfären då, avslöjade genom att säga att nu har Fia blivit minister. Och det var det. Vi visade för oss att säga vad du och bror med henne på den tiden. Mm. Marika, gå in lite på enskilda ministrar. Mikael Damberg heter vår nya finansminister. Blir det bra?
Ja, men det tror jag väl absolut. Det är en inflytelserik person som får ännu mer inflytande. En smart och liksom intellektuellt rörlig person. Mm. Ja, nej, men det blir intressant att se, tycker jag också, hur man... Jag tänker lite så här, apropå... Liksom, folk vill ju gärna stämpla liksom, höger och vänster och så där. Men jag tänker lite att vara finansminister är ju lite grann en politisk ideologi i sig själv. Och då kan det också vara intressant när man har varit länge fackminister och suttit på andra sidan förhandlingsbordet. Om det har någon slags annan ingång i att när man blir finansminister då än att man liksom, ja, har varit ekonom och gått liksom hela ekonomvägen på något sätt. Ja, jag vet inte, jag är inte säker. Jag tänker att själva ämbetet som sagt medför en väldigt tydlig liksom, inriktning i sig självt på något sätt. Men... ja, nej, men jag tror det blir spännande.
Drar du några slutsatser politiskt av att Magdalena Andersson överlåter då sin egen position till just Damberg? Kan man tolka det politiskt?
Nej, jag tycker det är svårt att göra det på något enkelt sätt.
Nej, okej. En annan minister som också varit med i regeringen tidigare, han är kvar på samma plats, det är Morgan Johansson. Och brott och straff är ju något som både väljare och vi tycker och media prioriterar jättehögt, vilket till antagligen kommer fortsätta. Daniel, är det rätt val av Andersson att han fortsätter på sin post?
Ja, men jag tror det med så pass kort tid kvar att det gjorde mig lite överraskad att Mikael Damberg bytte jobb, eftersom det känns som att han... är en person som har ganska högt förtroende, eller en av de ministrar som har ganska högt förtroende egentligen, och att han lämnar över i den posten då. Men, och det är väl detsamma med Morgan Johansson, att även om jag vet att väldigt många borgerliga tycker att han är en jättedålig och dum minister för att han twittrar så ja, halvbra grejer får man hålla med om, men att han är ändå en person som väljarna har förtroende för. Dessutom så tror jag att han står för någonting som är väldigt viktigt, och det är politisk erfarenhet. Och det gör att politisk erfarenhet gör att samarbetet med tjänstemännen blir lättare. Det bidrar till större förtroende när han ska förhandla med andra i riksdagen eller i partiet. Och han har större handlingsfrihet och han har en maktbas som ökar hans betydelse i regeringen. Så att han är dumt att byta ut honom i en fråga som man tänker att man ska vinna valet på, eller åtminstone spela 0-0 med höger.
Ja, det är väl snarare spela 0-0, för det är ju Moderaterna som, eller högerblocket som tänker vinna valet där, tror jag. Mm. Eller har de föreställt sig själva i alla fall. Mm. Marika, vad tänker du om det? Brottslighet och trygghet, jätteviktiga frågor för väljarna, vet vi. Oppositionen är laddad till tänderna här. Hur tror du att Andersson tar sig an det generellt, och vilken roll spelar Johansson i det?
Nej, men det är ju tydligt att det är en väldigt prioriterad fråga. Magdalena Andersson har ju varit väldigt återkommit till sina tre prioriteringar, där det här är en av de viktigaste hela tiden. Mm. Och då blir det också väldigt tydligt att det liksom är Morgan Johansson och Anders Ygeman på Justitiedepartementet som blir ansvariga för hela det komplexet liksom. Och jag tror att det kommer märkas mycket, absolut. Framöver. Och det var ju redan lite, det var ju den typen av förslag som droppades också i regeringsförklaringen som exempel på det, som det handlade om ungdomsbrottslighet och lite olika såna här konkreta sakförslag liksom, och det kommer vi fortsätta se jättemycket mer, tror jag.
Mm. Och nu ska det administreras av Ygeman och Johansson. Jag tänker, här har man ett mittbackspar som att lita på. Lite Peter Larsson och Glenn Hysén på 80-talet. Ni kanske är för unga för att minnas referensen. Men
jag har läst om den.
Ja, Du har sett det på tv. Brott och straff får mig osökt att komma att tänka lite på att det var ett parti som förut var med i regeringen som inte längre är det. Det är Miljöpartiet. Daniel, vad tänker du? Det är en stor fråga förstås, men nu är Miljöpartiet inte med längre. Hur påverkar det den socialdemokratiska ledaren och hennes regering och partiet?
Nej, men jag tror att i första hand, och det är väl, alltså det är en ganska kommunikativ fråga tänker jag, att det har man väl sett i det, liksom det finns någon typ av självförtroende, att egentligen så uppfattar jag ju att Magdalena Andersson i mycket högre utsträckning kanske Stefan Löfven är en politiker på det sättet att hon ser en samhällsutmaning och vill ta sig an den med liksom någon typ av entusiasm som politiker ofta gör, alltså nu ska vi göra det här. Och det har väl liksom, det finns ju liksom en auktoritär eller liksom mer straffdel hos liksom socialdemokratin, eller ett fokus på straff som kanske inte Miljöpartiet i alla delar så att säga. Och jag tror att det är bra för Socialdemokraterna att inte behöva förhålla sig till vad miljöpartisterna i samordningen ska tycka när de ska göra till exempel utspel eller tillsätta utredningar eller vad de nu tänker göra.
Mm. Marika, hur glada är Socialdemokraterna över att slippa MP? I den mån de är det?
Nej, jag tror inte att man kan säga så när man har samarbetat så länge och man är fortfarande... det är ju inte som att man har hamnat i majoritet, tyvärr, bara för att man bildar regering själv. Men visst, det finns ju utrymme ändå kanske att lägga vissa typer av förslag. Jag skulle ju tycka att det vore underbart om man kunde faktiskt komma till rätta lite mer med arbetskraftsmigrationen. Där ju liksom majoritetsförhållandena i riksdagen kanske ser annorlunda ut än vad jag liksom har gjort i själva regeringsunderlaget. Det vore ju spännande liksom, om man äntligen kunde komma någon vart där efter många års liksom, där det inte varit möjligt. Men vi får väl se. Det är inte så mycket tid kvar heller, som sagt, man hinner inte hur mycket som helst.
Man hinner kanske bestämma lite om slutförvar av kärnavfall.
Ja, det skulle ju också vara.
Det är en idé, ja. Från en ledarsida där jag jobbar på så har det ofta pratats om en dysfunktionalitet i samarbete mellan S och MP. Det är möjligt att den kan vara påverkad av ideologiska glasögon. Vad säger ni om det? Har det funnits en dysfunktionalitet, Daniel?
Nej, jag upplever egentligen inte det faktiskt. Mitt intryck är att de flesta frågor har ju faktiskt lösts ut. Och Miljöpartiet har suttit kvar i regeringen hela tiden. De har fått väldigt mycket stryk av Socialdemokraterna, men accepterat det. Och du skulle väl säga att Socialdemokraterna har fått böja sig väldigt mycket också. Och det kan man ju säga att det stämmer också. Att det är trots allt ett samarbete som har fungerat relativt bra. De har väl liksom inte alltid varit sams. Och det är kanske inte... Liksom, majoritetsförhållanden i riksdagen har ju väl inte heller gjort att det alltid kan bli på det sättet som man har beslutat. Men dysfunktionellt skulle jag inte säga att det har varit. Däremot så har det väl varit problematiskt för bägge partierna i relationen till sina egna väljare. Mm. Men det tycker jag är delvis en annan fråga.
Marika, lite samma fråga till dig där. Stefan Löfven utsåg ju Miljöpartiet till en naturlig samarbetspartner när han tillträdde. Är det fortfarande rimligt att tala om det idag, tycker du? Och hur har de här 8 åren, eller 7 åren, varit?
Ja, men jag håller verkligen med Daniel att det är liksom det är klart att det, jag tror att det ofta varit arbetsamt och krävande. Alltså, det har varit väldigt mycket förhandlingar och vissa frågor har varit väldigt, väldigt svåra att lösa ut, men man har löst ut dem. Och som sagt, det har haft ett pris för båda partier i lite olika mån kanske, men jag menar det är liksom, ja, det finns absolut saker som gör ont på båda partierna så att säga, som ändå har blivit resultatet av de här åren. Men det är någonstans, jag tror liksom ändå inte att det har kanske, att det har varit ganska, alltså det är svårt att tänka sig att ett politiskt samarbete fungerar så där väldigt mycket bättre, för det är ändå så att det är två olika partier som också kommer från två ganska olika håll där man delvis också har säkert närmat sig på många håll, tror jag. Och i grunden så handlar det nog ändå om att man har velat varandra väl. Och det är ju en ganska bra förutsättning ändå för Sen kan man stå olika, i vissa frågor står man långt ifrån varandra, men som sagt, det tror jag är liksom omöjligt om man är två olika partier. Det kan inte vara på något annat sätt. Men om man ändå i grunden är angelägen om att liksom komma överens, tänker sig att man ändå har ett någorlunda långsiktigt samarbete framför sig och att man vill varandra hyfsat väl. Ja, då, och det, de förutsättningarna har funnits. Och då tycker jag ändå att liksom, det har blivit så pass bra som det har kunnat.
En sak man kan säga där som är lite intressant är när de här två partierna bildade regeringen 2014, så var det ju fortfarande i liksom, Miljöpartiet var liksom nästan i läge att de skulle bli Sveriges största parti. Hade de väl fortfarande kvar efter liksom Juholt-kollapsen. FI var liksom på banan. Och liksom den miljöpartistiska programmet var mycket mer hippt och intressant för alla, även liksom borgerliga partier. Och sen på grund av olika händelser, migrationen till exempel och kriminaliteten, så är det som att det socialdemokratiska programmet har blivit mer intressant. Och det där har man ju behövt förhålla sig till internt ganska mycket. Och det tror jag har varit ganska svårt för miljöpartisterna, men som sagt, det har ju fungerat.
Apropå det ska jag tipsa lyssnarna om just det Daniel säger att Miljöpartiets roll för 10 år sedan, att man kan gå in på Svenska Dagbladets ledarsida och läsa vår adventskalender. Och den första luckan som vi öppnade igår, den handlade faktiskt om när jag och en annan medarbetare på sidan, Paulina Neuding, vi hade en tidning ihop förut som heter Neo, och vi anordnade en debatt mellan Maria Wetterstrand och den kända liberalen Johan Norberg i Almedalen 2010. Och då var det stor sämja mellan liberaler och miljöpartister, och det var en helt annan värld då, kan sägas. Det har hänt mycket sedan dess. Men in och läs mina minnen därifrån, så kan ni få lite inblick hur det var så sent som 2010. Vi ska hinna med och prata om några andra enskilda ministrar också, för det är ju alltid kul med personer. Ny kulturminister brukar ju alltid vara intressant. Det har varit omdiskuterat de senaste gångerna. Den här gången blev det Jeanette Gustafsdotter. Marika, har du några tankar om det valet?
Nej, men lite som Daniel var inne på, så tänker jag att det, den signal man skulle kunna läsa ut av det är ju att man prioriterar just mediepolitiken. Och det tänker jag, det tror jag kan tänka mig säger en del om Magdalena Andersson, hur man väljer att ta sig an det. Att det liksom handlar ganska mycket om, det är lite så här historiematerialistiskt. Alltså det är ändå någonstans vad jag liksom... Vad är det som avgör utvecklingen i ett samhälle? Alltså så här, då tänker jag att liksom förutsättningarna för media och förutsättningarna för journalistiken är väldigt viktiga. Och inte minst kopplat till det som Magdalena Andersson lyfter kring liksom demokratins vikt. Hon avslutade regeringsförklaringen med att liksom vända sig till alla och att bidra till att liksom stärka demokratin och sådär. Och här är såklart, spelar ju liksom media och utvecklingen, liksom bara den tekniska utvecklingen, vad det innebär för den här branschen och vad det i sin tur säger om demokratin, plus förstås det liksom själva liksom SD och den utmaningen så att säga för journalistiska grundprinciper och så. Men ja, jag tänker att det säger ändå att man liksom prioriterar den frågan, och det tycker jag är intressant, och jag tror också att det är viktigt.
Daniel, det har ju varit Miljöpartiet som har haft de två tidigare senaste kulturministrarna, nu tas det hem till socialdemokratin då. Betyder det någonting?
Nej, men det har jag väl alltså det verkar ju alla ha trott hela tiden, att det skulle bli Lawen Redar som sitter i riksdagen, är den som skulle ta över. Att det skulle vara den starkaste signalen om att Socialdemokraterna har ett kulturintresse på riktigt, och att man tar in en kulturpolitiker som har fått bygga liksom en plattform under ganska många år. Där är väl jag en av ganska många som är överraskad att det inte blev hon som tog över. Så får vi se hur mycket liksom socialdemokrat som Jeanette Gustafsdotter är när det gäller hela kulturpolitiken. Det är hon väl i och med att hon är regeringsföreträdare såklart. Men redan hade väl varit ett mer tydligt, en tydlig signal om politik, tänker jag.
Du säger överraskad. Tror du folk är besvikna också att det inte blev hon, Lawen Redar alltså?
Ja, det tror jag väl att många är. Eller många, men jag tror att en del hade förväntat sig att det skulle bli en liksom, alltså kulturpolitiken skulle behöva en riktig kulturpolitiker på så sätt. Så det tror jag.
Och så har vi fått en ny skolminister också. Kanske lite mer oväntat namn. Lina Axelsson Kihlbom, känd från TV. Marika, var det ett namn som hade figurerat i dina spekulationer?
Nej, men som sagt, jag spekulerar typ inte alls. Men nej, det hade jag väl inte gissat. Så det ska bli intressant att se. Men det säger väl absolut att man prioriterar. Alltså, det är absolut liksom, känns ganska pikt och friskt att ha en person som har väldigt hands-on erfarenhet från ja, men just de skolor som har de största utmaningarna. Och liksom, hon har ju en tydlig politisk prägel också som jag tror är bra. Liksom. Ja, men jag har nog inte så jättemycket mer att säga om det, men jag tror att det kan bli spännande. Absolut. Mm.
Axelsson Kilbom ska sägas då, hon har ju varit rektor på Ronnaskolan bland annat. Kommer närmast som verksamhetschef har hon varit i Nynäshamns kommun för barn och omsorg, eller barn och utbildning. Så hon kommer då direkt ut från kommundjupet där ute.
Det som är lite intressant med henne kan jag säga är väl att då blir ju Anna Ekström av med skolfrågorna och tappar ju också de propositioner om jämlikhet i skolan som ska genomdrivas nu under våren, att det får den nya skolministern ta över. Det är intressant att se hur det kommer gå.
Nu har vi pratat om massa personer, vi ska prata lite sakpolitik också. Vi fick ju i onsdags också höra en regeringsförklaring från Andersson, hennes första. Marika, vad fick du ut av den?
Jag tycker mest att den underströk precis de prioriteringar som hon återkommer till hela tiden på ett väldigt konsekvent sätt. Alltså det här med att motverka gängkriminaliteten och segregationen, klimatet och sen att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Ja, nej men då lite så här också, det här understryka demokratin och att det ändå finns vissa farhågor på något sätt för hur, alltså allas ansvar för att bidra till att demokratin fortsatt står stark och så. Ja, det var väl ungefär det hon talade om.
Men du föll inte av stolen när du hörde den?
Nej, men jag vet inte om man så ofta gör det av regeringsförklaringar, för dels så befinner det sig ofta på en ganska övergripande nivå. Det är klart att det är så här kremlologiskt, finns det alltid vissa så här, varför satt hon kommatecknet där och inte där liksom. Men ofta är det ju ändå saker som någonstans är kända som pekas ut i de här regeringsförklaringarna. Det ska ju någonstans vara liksom, det här har vårt parti drivit tidigare och det här är frågor som vi kommer att prioritera framöver, så att ja, det kändes väl igen. Och sen är det en lite speciell situation när liksom budgeten är redan tagen och det är 10 månader kvar till valet, så att det går ju liksom inte att lova allt för mycket kanske.
Mm. Daniel, samma fråga till dig. Lade du märke till något kommatecken som var flyttat åt ena och andra hållet som är värt att lyfta?
Nej, men jag tyckte det var ganska intressant med den här avslutningen som var lite mera vad ska man säga, kommunitärt. Där liksom, ja, nu ska vi göra det här tillsammans. Det här är ansvaret för det här samhället bär vi gemensamt. Och det kan inte bara vara politikernas ansvar att se till att det blir ordning och reda. Jag gillar det tilltalet. Sen är det väl liksom, politikerna har väl ett ansvar att se till att folk kan ta det ansvaret. Men jag tyckte det var en ganska intressant... det är liksom coronaretoriken som flyttar in i regeringsförklaringen på något sätt. Jag tyckte det var rätt intressant.
Det var roligt att hon sa att det här med att boka tvättstuga var liksom en del av att upprätthålla demokratinormer i vardagen. Jag måste säga att jag aldrig någonsin har tänkt på det sättet, men ja, fint.
Det var tjusigt.
Jag tänker så här, det har ju talats en del om betydelsen för Socialdemokraterna då, att man får en ny start, man har en ny ledare, delvis nya ministrar. På min kant har det då lite magsurt anmärks att ja, nu ska de gå i opposition mot sig själva igen och Magdalena Andersson kommer att då inte vilja ha någonting med eventuella misslyckandena som Stefan Löfven är ansvarig för. Marika, vad tänker du? Ligger någonting i detta och i så fall kommer det funka?
Nej, men jag tänker att det här att gå i opposition mot sig själva eller mot orättvisor, det är klart att det har väl alltid varit någon slags utmaning för socialdemokratin när man då väldigt länge har styrt Sverige men fortfarande måste liksom sända signal, alltså så här, man vill ju fortfarande visa att man vill åstadkomma saker och att man inte är nöjd med liksom, att allting redan är toppen och så. Men menar, och någonstans är det ju också så här högst rimligt, särskilt när man då med dagens mandatfördelning har 28%, så är man ju liksom inte, ja, alla beslut är ju definitivt inte så som Socialdemokraterna hade önskat. de senaste 3 åren om vi själva hade fått bestämma. Så det är väl liksom inte konstigt egentligen att kunna vara lite sådär, att gå i opposition, att tydliggöra vad man själv vill. Det tror jag är, det behovet av det kommer ju definitivt inte minska i takt med att liksom partilandskapet blir allt mer fragmentiserat. Och det blir allt mer kanske man kan förvänta sig av, liksom, av kompromisser som ibland blir ganska märkliga. Alltså framförallt svårförutsägbara om man tänker sig. Alltså när man har liksom många partier som ska komma överens, då är det ju svårt att på valdagen förutsäga vad blir faktiskt liksom det sakpolitiska resultatet av våra röster, så att säga. Och liksom i en sån ganska komplicerad och otydlig politisk situation så är det helt nödvändigt att, tror jag, liksom partierna profilerar sig väldigt mycket själva. Sen kan man kalla det om att gå i opposition mot sig själva, för någon sitter ändå i regeringen. Men liksom, det är ju ändå så att den politik som kommer ut från regeringskansliet är liksom inte 100% socialdemokratiskt.
Nej, så är det ju inte, och det görs ju kompromisser. Daniel, jag tänker så här. Löfven hade ett stort strategiskt projekt. Det var att bilda nya allianser. Han blev ledare då för att säga att anti-SD-block, ibland på bekostnad av sin egen politik. Tror du Andersson kommer fortsätta med den strategin eller att fortsätta den vägen?
Ja, det tror jag väl. Jag tycker att det fanns i regeringsförklaringen signaler om det. Man hedrar liksom samarbetet med, eller egentligen klimatet som man har byggt upp med både MP och C. Och det, nu finns det ju dessutom trevare mot liksom Vänsterpartiet som ligger där också. Sen tror jag kanske inte att det kommer att... Jag tror inte att hon kommer vara lika intresserad av Kapitoliumstormningar och sådär och försöka skriva in det i liksom den svenska politiska historien. Det kommer liksom vara med ett annat typ av tonläge. Men ska Socialdemokraterna kunna bilda regering efter valet så måste de ha kompisar. Och än så länge så är det är liksom motståndet mot det högerextrema som är än så länge det man kan bilda eller skapa kompisar kring. Sen vet jag liksom att Socialdemokraterna gärna vill att Centerpartiet ska bli lite mer som de var på 90-talet senast. Mm. Och det är väl det man har investerat mycket tid och energi i. Den här liksom, ja, men ni ska kunna lita på oss och till slut så ska vi också kunna, ja, ni ska också kunna förstå våra synpunkter i de frågor där ni kanske inte är med oss idag. Men på lite sikt så tror jag att det kommer att se ut så.
Vi får se ifall centerinvesteringen ger avkastning. Man kan ju skaffa sig andra kompisar också. SD är en sådan. Det finns ju en samsyn, har det påpekats, mellan Socialdemokratin och SD när det gäller pensioner. Jimmy Åkesson beskriver själv sitt parti som ett mittenparti när det gäller ekonomiska frågor. Marika, vad tänker du att använda sig av det parlamentariska stödet som för att driva klassisk socialdemokratisk politik där SD skulle ingå? Är det en väg framåt som vi kommer att se?
Nej, men inget aktivt samarbete. Det kommer inte förekomma. Men det kommer ju, precis som det skett tidigare, liksom att man lägger förslag. Och det har ju de flesta partier gjort i riksdagen. Man liksom lägger förslag och sen så röstar ibland Sverigedemokraterna på det. Och ibland så kommer det vara avgörande. Ja, det skulle ju kunna hända liksom. Och det kommer nog fortsätta hända liksom, oavsett hur alltså vilka som sitter i regeringen. Så att, ja, och där, liksom, där kan det ju möjligen bli någorlunda förändrat läge om när Miljöpartiet försvinner ur regeringen, bara i vilken typ av förslag som regeringen lägger fram, så att säga. Men ja, men inget aktivt samarbete.
En sista fråga. Är det här en regering som kommer vinna nästa val? Vad säger du, Daniel?
Ja, med nöd och näppe.
Marika?
Ja, det hoppas jag. Men det är klart att det är svårt, säger jag lite så här pessimistiskt. Men det är det ju för alla.
Det är hårda bud i Mellerud för samtliga inblandade. Stort tack för att ni kom hit, Marika Lindgren Åsbrink och Daniel Svedin, och delgav oss era klokskaper.
Tack.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat. Jag ska bara innan vi avslutar passa på att tipsa om att det finns ju fler poddar på Svenska Dagbladet. En sådan heter Dagens Story. Det är en nyhetspodd. Där får du på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Om ni vill ha lite tajtare analyser än de jag, Marika och Daniel har bjudit på idag, då kan man lyssna på Dagens Story. Gör gärna det. Men det ni har lyssnat på nu, det är ledarredaktionen. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Vi är alltid jättetacksamma för sådana inspel. Då mejlar man till mig på, eller till oss på ledarsidan snabela@svd.se. Med det återstår bara att tacka för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.